Vi har två legender med oss här i Radio Vasas sändning för tillfället. En från Sverige och en från Vasa, nämligen Kimmo Cello och Patrik Lindman. Välkomna.
Tack.
Och ni är här av den anledningen. Ni kommer att göra några konserter här i Österbotten. Patrik, berättar du var?
Fredag, Showmansalen i Jakobstad. Och sen på lördag, Ritz i Vasa. Vad blir det för datum? 25-26 i fjärde.
Just det.
Och det blir gamla rockklassiker.
Ja, det blir både från våra egna karriärer och låtar som har format oss helt enkelt.
Ki, ifall vi går tillbaka i din karriär så borde jag väl nämna Easy Action. Mm. Var det ditt första band som du kom med eller?
Nej, det var ju lite andra konstiga band innan det också. Men om vi räknar med det som fick uppmärksamhet i media och sådär, så var det Easy Action då. 92 tror jag. Men jag var ju, en litet tag var jag faktiskt med i Noise också. När sången slutade där så hoppade jag in. Det var först tänkt att jag skulle sjunga. Och vi jobbade på en låt som heter Rött ljus. Som sen hamnade på en platta som heter Europa. Som jag proddade där. Och när vi sen började jag skulle lägga sången. Så visade sig att du vet den här storstadspunk attityden som de hade i En kväll i tunnelbana. Den här, jag hade ju inte alls den. Utan det blev ju, jag var ju mer eller mindre nyinflyttad från Umeå. Så att det blev lite grann Jokkmokks-Jokke möter Sex Pistols.
Okej.
Det funkar inte alls. Rött ljus, rött. Nu överdrev jag lite grann. Ja. Men det var inte alls den där tamen du var ute efter. Men hur som helst, to cut the short story endless. Så blev jag gitarrist på deras turné och producerade den här plattan. Så jag var ju med där ett tag. Och det var ju också därifrån jag snodde P.O. Terén. Och vi bildade Easy Action. Så utan någon så här, det blir ju något Easy Action heller.
Mm. Jag läste också på nätet att ni tillsammans med Hanoi Rocks var lite bandbildande i tiderna för ganska stora band. Som Mötley Crüe, Guns N' Roses och så vidare.
Absolut. Om man delar upp glammen då i 70-talsglammen som både jag och Patrik älskar Sweet och ja, ditt band hette till exempel Action efter en mycket bra Sweet-låt. Vi i 80-talsglammen där, det fanns ju en hel movement i Stockholm med band, glamrockband. Och där hängde ju han över också. De hängde lika mycket i Sverige som överallt annars. Det vet jag ju att de här Motley Crue, Poison och alla de banden som kom sen var ju väldigt influerade av den skandinaviska glamrockvågen. Jag specifikt minnade det. Vi har precis gjort vår första konsert i USA på Warfield Theater i San Francisco. Och kommer backstage svettiga och pratar om gigget som man gör när man är lite uppe i varv. Och där är Tommy Lee och Vince Neil som har tagit sig in innan oss, va? Och Vince Neil var så duckad, han druckade upp nästan all sprit helt själv. Det är väldigt duktigt. Jag vet inte om Tommy Lee verkade betydligt nyktrare. Men det roliga var att alla var ju där. Alla band från The Bay Area och LA hängde på oss. För de ville ju check out the competition, som man säger. Vilka är de här killarna från Sverige? Och det finns en klassisk bild av mig och Vince Neil. När han står böjd fram mot mig och jag så här. Och det enda han ville prata om var Easy Action och Sweet och glam rock och Hanoi och allt det där, va. Det var ju det han brann för då, så att säga. Så där ser man ju hur på stilbildande vi var då, va. Sen snodde ju Poison en låt av Easy Action också som heter I Want Action. Den snodde de av mig. Det är en sån himla lång historia. Har vi tid för det?
Vi ska åtminstone lyssna på Easy Action här, en låt som du har valt, Talk of the Town.
Ja.
Och det är du som har varit med och gjort den här låten också, eller?
Ja, den skrev jag nog själv, ja. Och då är det Tommy Nilsson sjöng då. Han efterträdde den originalsången, Cindy Sand, som slutade sen och flyttade till USA för att bilda Shotgun Messiah. Och då klev Tommy in här med och gör det fantastiskt.
Easy Action, låten Talk of the Town, och det var en ung Tommy Nilsson på sång där. Inte kanske riktigt den typ av Tommy Nilsson som våra radiolyssnare var med.
Nej, precis. Nej, men han är faktiskt en fantastisk rock'n'roll-sångare också. Alla som känner honom eller jobbar honom förstår det också. Men hans karriär blev väl någon form av singer-songwriter med de här Öppna din dörr och alla hitsen. Han har gjort en handfull kan man säga.
Kima Cello är alltså Radio Vasas gäst. Efter Easy Action så kom du med i Europe 1986. Det var efter att Jon Norum hoppade av.
Ja, just det.
Hur gick det här till?
Ja, vad som hände var, man måste nästan nämna Swedish Metal Aid för att det ska bli någon rim och reson i det hela. Det var en välgörenhetsgrej. Det finns en journalist som heter Stefan Johansson som hade god kontakt med Bob Geldof. Och Bob Geldof gjorde ju, Sir Bob Geldof gjorde ju, startade hela den här Live Aid-prylen, eller det som sedan blev Live Aid. Men det första hette ju Band Aid, Do They Know It's Christmas. Då hörde Stefan av sig till mig och frågade om jag skulle kunna vara intresserad av att göra en svensk hårdrocksversion. För just då hade vi en fantastiskt levande hårdrocks-community i Stockholm. Och hur många som helst, hela Sverige egentligen, men kanske speciellt Stockholm, där många hamnade i Stockholm. Och det tyckte jag lät som en kul idé. Så vi samlade ihop allihopa och jag producerade och spelade in det här med Niklas Flykten, tekniker, och Joey Tempest skrev låten. Så att för att få ett samarbete av allihopa, så var det lite blandade som spelade där. Och det som hände då var att vi funkade ju väldigt bra ihop och spelade bra ihop, jag och Joey då. Och jag tror att det var ju en stor orsak till att de sen ringde mig, för att vi redan hade en chans att göra en platta ihop. Dessutom blev det väldigt framgångsrikt. Den sålde ju platen om den där och alla pengarna kom till. Jag fick faktiskt ett personligt tack av Bob Geldof sen. För han fortsatte ju sin karriär efter första Live Aid, hans solokarriär. Så jag träffade honom ett par gånger när vi gjorde promotion på olika ställen. Då passade på att hälsa och tacka alla pudelfriller från Stockholm för våran insats. Och med en blygsamma så dock insats. Så sen tror jag att det var helt enkelt så att när Norum la av, då var jag avvalet. Delvis det, många andra orsaker också.
Och det blev världsturné direkt. Du hoppade direkt med på det här tåget som redan hade gått i rullning.
Ja, precis. Och det växte under tiden. Det är inte så många fattat att det var inte så stort när vi började repetera. Utan jag menar, vi gick upp från teater till när vi slutade repetera. Då var vi uppe i de största stadion i hela världen. Liksom. Och det var ju mycket på grund av den här låten som jag ibland brukar kalla för The F-song. Nej, men den har jag väldigt mycket att tacka för. The Final Countdown blev så stor. Den klättrade på listorna och blev till slut etta i 26 länder. Så vi turnerade över hela världen med det där. Det var ju ett fantastiskt break. Det var ju helt otroligt. Liksom. Om man då betänker att jag kom från Umeå till Stockholm får se nu 78 eller 79, precis där i stans någonstans. Och sen 86 hoppar jag med. Jag vet inte vad man ska jämföra med. Det är som att börja lära sig kvällskurser om religion. Och efter 6 år så är man påven. Det är helt omöjligt att se den här utvecklingskurvan. Va? Men det hände och det var fantastiskt tid det där.
Vi ska lyssna på The Final Countdown här emellan. Europe med sin största hit, vågar man väl säga. The Final Countdown.
Absolut, det blir den största.
Men du var inte med på den här skivan.
Nej.
Utan det var Jon Norum som spelade gitarr här.
Ja, precis. De ringde ju mig precis när plattan var släppt i Sverige. Och i oktober 86 så började jag repetera då. Så de gjorde hela världsturnén, den tillhörande då så att säga. Men den där låten är ju speciell på många sätt, eftersom många låtar som blir så stora hits försvinner ju efter ett tag. Men just The Final Countdown, dels var den så tidstypisk med världens undergång och vi måste lämna den här planeten. Det känns som att det är ett ämne som alltid är aktuellt. Därför så fortsätter den att vara aktuell år efter år. Ungefär som min kompis Ray Dorsets In the Summertime. Mango Jerry.
Okej, okay, intressant.
Jag känner honom, vi hade samma manager. Men det är alltid sommar någonstans i världen. Så att,
den plockar vi upp också alltid till sommaren här på Radio Vasa.
Eller hur? Det måste man. Allt annat känns det fel.
Men det blev världsturné i Europa och USA. Har du några konkreta minnen eller gick allting ihop?
Alltså så här på, i efterhand, det är jättesvårt för allting liksom, det är svårt att komma ihåg någon egentlig kronologi. Men det är klart det var fantastiskt när vi började spela på alla de här drömvenuesen som jag bara hade läst om folk. Första gången man spelade på Hammersmith Odeon så gick jag ner på golvet och kysste trägolvet där. För det visste, där hade ju alla stått. Alla mina idoler hade spelat där. Och jag stod och kysste golvet där och var helt inne i min grej tills mitt high-tekniker kom fram och sa: nu får du fan skärpa det, vi måste ju jobba också. Och sen någon liknande grej hände när vi spelade första gången på Budokan. För det var ju många gånger vi hann med att spela där också. Och där spelade de ju en Made in Japan av Deep Purple till exempel. Som jag har totalt spelat sönder på med menynspelare.
Ja. Out of This World blev den andra LP-plattan. Där var du med. Och den producerades i London.
Ja, precis. Av Ron Nevison. Ja, det var en fantastisk inspelning och jag jobbade faktiskt med Ron bara för ett par år sedan. Vi gjorde en platta under pandemin som han mixade. Det var väldigt kul att få plocka upp det där igen. Där lärde jag mig väldigt mycket hur man jobbar i studio och hur man bör gå tillväga överhuvudtaget. Jag hade jobbat väldigt mycket i studio innan. Jag var ju producent till yrket när jag gick med Europe. Den här plattan hade ju fantastiska förväntningar på sig och den... Men den gick ju också väldigt bra. Och det verkar som att det har glömts lite grann bort. För den har väl sålt 3 miljoner worldwide. Och det är inte så många band som har sålt så mycket av en platta. Jag tror inte Rat har sålt sådana siffror.
Sommaren 88 så lyssnade jag oavbrutet på den här skivan. Och det var då jag blev en stor fan av Kim Marcello. Då trodde jag väl inte att jag skulle stå på samma scen som Kim Marcello en dag.
Säger Patrik Lindman här nu. Några år senare?
Ja, några år senare. Det är absolut, ja, Superstitious solot till exempel. Men alla solon på den här skivan är ju otroliga.
Tack. Superstitious ska vi lyssna på här till näst. Vem är det som har skrivit den? Har du varit med och skrivit också?
Nej, det är en Tempest-låt. Men hade det varit idag med copyrights, jag jobbar en hel del med copyrights, då hade jag självklart varit med som låtskrivare. För den låten är ju, det är ju en låt i låten kan man säga. Så var det med mycket saker. Så är det nästan automatiskt med låtar jag skriver idag. Om jag gör en musikalisk del i en låt, då blir man automatiskt copyrightad. Så jag skrev ju rätt nyligen, till Alice Coopers senaste platta, så skrev jag första singeln som heter I'm Alice. Men där, Bob Ezrin är co-writer, alltså producenten Bob Ezrin, som jag tycker är fantastisk. Han står med som copywriter. Han var inte ens på samma kontinent när jag skrev den här låten. Men det är ändå en logik i det. För han har gjort förändringar i den. Som musikaliska förändringar som har fört den ett par snäpp upp. Va? Och då ska man ha copyright. På den tiden var det väldigt enkelspåret. Om man hade skrivit text och musik. Så var det.
Men det var en annan tid.
Det var en annan tid.
Här kommer Superstitious. Superstitious lyssnar vi på där, en inspelning från 1988, Out of This World. Efter att ni kom ut med den här plattan Out of This World så blev det turné bland annat med Def Leppard.
Just det.
Vad minns du av den turnén?
Nej, men det var fantastiskt. Dels var det kul för jag och Phil, gitarristen, hängde mycket ihop där. Det minns jag faktiskt mest av. Nej, väldigt trevlig kille. Så att vi hade kul och han hade alltid en flashy hyrbil. Så jag hängde på där bara. Och sen var det också, vi spelade In The Sheds i USA. Och det är bland de roligaste turnéer man kan göra. Det är som om man tänker sig folkparker på anabola. Det börjar med att några börjar komma med liksom en korg med en baguette och en flaska vin. Och sen innan man drar igång så är det 35 000 pers. Det är helt fantastiskt. Va? Det var jättekul på det sättet. Var en perfekt double bill också tror jag. Och en fantastisk overklighetskänsla. När man åkte in med turnébussen i en ny stad. Satt på radion så hör man tonight at the en stor arena. We have Europe, we have Def Leppard. Och att det var en sån hås. Det var som att alla människor i stan var där. Även de stora städerna. Det var ju den andra USA-turnén vi gjorde då. Men det var ja, ett fantastiskt minne.
Ni gjorde också en Asien-turné.
Ja, vi gjorde ju flera Asien-turnéer. Det var ju jättekul för vi spelade i Indien, i Bombay, eller Mumbai som det kallas nu. Och Nazareth var förband. Och jag träffade dem där och jag sa ju liksom, I'm not worthy, because jag var ju jättefan av dem. När jag gick på högstadiet på Hagaskolan i Umeå så hade vi wrestling med Nazareth och försökte komma undan sammanträde med utsmyckningsrådet som det kallades då, va? Bara för att kunna röka cigaretter och lyssna på Nazareth. Men och så nu helt plötsligt skulle jag spela för 60 000 pers på en åker. Man hade byggt en fantastisk scen där och Nazareth skulle förband. Jag minns det var tre band, ett förband så att säga, ett indiskt band som hette Rock Machine. Det blir bra namn. Och de var bra faktiskt. Och så Nazareth. Men det roliga med allt det där var ju helt kosmiskt. Och alla de andra. Vi var ju runt Sydostasien många gånger. Och bröt lite ny mark där. Men det roliga var, nu i somras så spelade jag på en festival i Tyskland. Och så var Pete som spelade bas då. Och jag var den enda överlevande originalmedlemmen i Nazareth. De headlinade och vi spelade före dem. Det var med mitt soloband. Och så såg jag dem backstage. Tänkte jag kör en chansning så här, va. För jag vet hur konstig den här branschen är. Har man träffats någon gång så är det som att det hände igår. Så jag går fram till honom. Hey Pete, do you recognize me? Utan en sekunds fördröjning sa han. Yes Key, of course. Bombay 1988. Han nailade så, va? Och det är så märkligt. Alltså människor man sprang på 70-80-talet, man har fortfarande den här relationen. Magiskt.
Ni var ju ute i stora världen hela tiden med Europe, men hur var det med Finland? Gjorde ni någon Finlandsturnéer?
Nej, men vi spelade i Finland. Två gånger i alla fall.
Jag såg Europe i Kokkola.
I Kokkola, just det.
Det var väl sista turnén före
Ville av, ja. Tog jag på den.
Det var det 92 kanske?
Ja, det kan det vara.
Början. Januari 92 kanske.
Det minns jag mycket väl. Därför att då ringde jag Phil Collen, gitarristen i Def Leppard. Och beklagade sorgen, för då hade Steve gått bort. Mm. Steve Clark dog då. Så att jag minns när vi var då ringde jag honom från hotell, fanns inga mobiltelefoner, jag ringde från hotelltelefonen liksom. Och alla var ju förstörda givetvis, ingen hade sett den komma.
Ja, nu kommer jag ihåg, men det här var kanske före du var med, men Europa spelade i Åminne, folkpark här. Ja. Men det var före de var kända egentligen, det var före, kanske de hade gjort första plattan eller någonting.
Ja, just det.
Men det var i alla fall före genombrottet, så var de här i en folkpark. Jag var inte där, men jag har hört talas om det.
Precis, och då vet jag också om vi tänker kända rockband som Metallica har spelat ute på Vision i Finland i Nivala, och det var väl 80 personer inbetalade.
och sen när vi pratade om Nazareth, de har spelat i Närpes. Jag såg dem 84 på en utomhusscen. Inte så mycket folk, men...
Nej, men du vet alltså. Ja.
Alla börjar någonstans.
Ja, man gör ju det.
Ja, häftigt.
Förband som var 220 volt från Sverige.
Ja, ja.
Kommer jag ihåg.
Europe tog en break 92, men 1999 gjorde ni en tillfällig spelning vid 12-slaget. Och då medverkade även du och Jon Norum.
Ja, precis. Det var sex personers versioner av bandet kan man säga då, med två gitarrister. Ja, det var ju verkligen en minnesvärd sak på alla möjliga sätt och vis. Hur man än är när man spelar på ett sånt gig på en festival, så hamnar man i någon jävla trailer. Du vet ju inte så att det är glamoröst att det kommer folk och serverar en champagne hela tiden. Man sitter där med en trailer med en kyl och så här, va. Och så har man halvgömna cola och öl. Liksom. Då hade ju Janne Stenbeck, TV3-mannen, byggt en otrolig prom mitt emot slottet. Och det måste nästan berättas. För att när vi sitter där i trailern så knackar det på dörren. Någon sa öppna key. Och så öppnar det där. Så står en kille som är extremt upptight klädd sådär. Var en märklig uniform med alla så här. Och då sa han vad han hette. Han var någon form av marschalk eller någonting. Mm. Och så jag har kondolenser från kungaparet. Jaha, ja. De lyder kungen och drottningen hälsar att de ser på konserten från slottsbalkongen. Rocka fett. Vi har ju världens bästa kung.
Jag kommer ihåg jag ringde dig den kvällen.
Okay.
Då du var backstage.
Ja, just det.
Och så sa du någonting om det är jobbigt att spela med vantar eller någonting.
Ja, just det. Det var ju minus 10, minus 15 någonting. Och det var ju, när vi skulle göra soundcheck på dagen så min kära fru Pia är så smart. Hon skickar mig med torgvantar. Mm. Vet, sådana där fingrarna är fria, va? Så det är ju värmen här. Och jag minns när vi gick ut där och hade på mig dem där. Och Norum tittade på mina vantar och sa nej för fan, det där är ju ingen rock'n'roll. Mm. Och sen spelade vi. Och det lät ju som vi spelade fem olika låtar. Det var inte att det var ostämt, utan det var helt alternativa stämningar på alltihopa. Efter det så gick de här vantarna, för att det inte var rock'n'roll, till att det började ringa överallt. Hur får vi ta på torrvantar på nyårsafton? Nej. Så sen på kvällen hade vi ju det. Men det var faktiskt ett rejält problem. För att sen på kvällen så insåg jag och gitarrteknikern att vi kan inte ha gitarrerna in i en trailer där det är 20 plus. Och sen gå ut när det är minus 12 eller vad och tro att det ska hålla. Så att vi spelar upp oss. Och sen ställde vi ut gitarr och bas. Så att det fick bli minus 10 eller vad han blir. Så perfekt så fick vi ta på oss isbitar och lira på, va. Men då stämde det någorlunda. Jag tycker det funkar hyfsat bra. Hade vi inte gjort så hade det inte funkat överhuvudtaget.
Men cirkeln är sluten och Patrik Lindman, ni inledde ett samarbete redan på 90-talet, början på 90-talet. Ni har känt varandra väldigt länge.
Väldigt länge.
Ja.
Det började med en magisk låt som Patrik hade skrivit som heter Ready to Hold You Now, som jag bara fattade på en gång. Och det var väl egentligen där allt började.
Ja.
Och en gemensam vän som heter Roger Östman som förde oss samman där, va?
Mm.
Och den låten kommer alla få höra, bland andra, när vi gör våra konserter nu.
Patrik, berätta lite om det här, vad du kommer att bjuda på också under den här konserten.
Jag kommer att köra Stormundrang som jag har skrivit tillsammans med min son. Och så blir det Place to Go, ett band som jag hade 25 år sedan. Och så blir det väl lite några coverlåtar, egna. Favoriter. Jag tänkte säga lugna favoriter. Men ja. Som har format oss, ja.
Aha.
Men det blir lite storytelling och det blir lite
absolut hits storytelling. Och jag menar, men det är många låtar som när vi har pratat om det här, den låten, åh. Och jag tror både jag och Patrik är sådana fans av music. När man tänker på en låt, och den där ska vi göra, det kommer bli kanon. Så har det här lustfyllda valet varit när vi hitta låtar. Det är inte bara låtar som vi har skrivit original själv, utan också låtar som vi tycker är fantastiska. Och ska bli jättespännande att höra i vårat acoustic electric format. Då det är Patrik på akustisk gitarr, jag på elgitarr.
Ja, Johnny Nordström på piano.
Ett väldigt unikt format i instrumentellt, vilket kommer bli fantastiskt spännande.
Nu har ni alltså möjlighet att lyssna till Kima Cello och Patrik Lindman här i Österbotten 25 i fjärde blir det Showmanshallen i Jakobstad, sedan Ritz 26 i fjärde. Tusen tack för att ni har gästat vår sändning här och tack för alla minnen ni har delat med er av här. Vi ska avsluta med en låt här som heter More Than Meets the Eye. För det är din låt.
Ja, den kommer vi också få höra på våra konserter.
Yes.
Men en helt ny tappning i akustik, electric tappning.